glad at vi har en ukrainer her I menigheten. En gang til. Russland og Ukraina.
Ja.
Amen. Sånn det I Guds rike. Sånn det I Guds rike. Det veldig, veldig herlig å få være sammen med dere. For meg og så min hustru Randi, som hvor da? Der hun. Og det jo selvfølgelig veldig spesielle situasjoner i verden, I Russland, Ukraina akkurat nå. Skal jeg si litt om det også I dag, og så dere to I torden med dere etter det. Men først også bare folk også spør, ja, har du rømt Russland? Jeg har ikke rømt fra Russland på noen måte. Årsaken til at vi her faktisk at tilfeldig at dette skjedde samtidig med all dramatikk som nå i den delen av verden. Saken ganske enkelt at jeg har vært trøtt, litt for trøtt I en lengre periode i høst. Og så. Og da bestemte litt sånn samarbeid mellom leger og ledere I menigheten og min hustru at jeg skulle ta et litt lengre brekk for rett og slett for å hvile. Så da bestemte vi at vi skulle reise bort I en og en halv måned fra begynnelsen av mars til midten av april. Og så da begynte vi her I Oppdal og så skal vi reise til Spania I ettermiddag. Eller faktisk I morgen tidlig skal reise til Spania. Kristian Åkehjelm og Katarina, de har et hus der nede. Så det skal vi låne, og skal vi være der noen uker. Og så skal vi faktisk til USA noen uker, til Dallas, Gateway Church. Der vi veldig gode venner med pastoren og lederne der. Være der, være litt sammen med dem og se litt på hvordan de jobber og sånt, og få litt ny impuls. Så skal vi tilbake til Europa. Og en uke I Albania faktisk, fordi at der var meningen at Livets Ord skulle ha en stor internasjonal kongress for pastorer. Nå blir det kanskje ikke noe av, men de billettene allerede kjøpt. Og så skulle vi avslutte med en uke til I Spania, også sammen med noen av barna våre. Så det var den en og halv måneden. Og så skjedde da dette akkurat noen dager før vi skulle reise. Og da var jo også et vanskelig valg å ta, å reise eller ikke reise. Men de andre pastorene I menigheten, de jaget oss til flyplassen. Nesten bokstavlig, de sa man så da, du skal gjennomføre det her. Så vi har kontakt med dem, og kommer å ha det. Og så får vi ta litt sånn dag for dag, og uke for uke, og se hva som skjer da I løpet av den tiden som foran. Dette som nå skjer I Ukraina selvfølgelig en forferdelig tragedie, og det det for oss, og det det også for det russiske folk. Dette er jo ikke noen krig mellom to folk. Ukraina og Russland har en felles historie, og alltid man omtaler hverandre som brødrefolk. Og det jo som Norge og Sverige, nesten minst som Norge og Sverige. Men det veldig mye flytting over grensene, og Russlands opprinnelse som nasjon faktisk I Kiev, på 80- og 900-tallet, for det som god historie. Der Russland født, og så vokste videre, så ble etter hvert da senteret flyttet til en by som heter Novgorod, og så videre derfra da til Moskva. Så dette kom veldig overraskende, og dette handler jo om politikk, ikke om nasjoner eller folkeslag som står imot hverandre. Og derfor så... Så som jeg sa, så det med slags vantro og fortvilelse. Jeg trodde jo ikke, og jeg har ikke truffet noen som trodde at dette kom til å skje. Så det var veldig overraskende. Og slik verden, venner. Det slik den Vi som har bodd I Oppdal lenge, vi vant med at verden føles veldig trygg. Men det ikke Oppdal som representativt for hvordan det I verden. Det mer slike områder I det store og hele, og det mange, mange steder der det urolig, og der folk på mange, mange, mange måter i vanskelige situasjoner. Og når Jesus talte om framtiden, han talte om de siste tider som gjengitt I evangeliene, for eksempel I Lukas 21, så skulle man tro at nå Messias her, og nå blir det bare bra hele veien, det blir bedre, og så kommer jeg. Men det sier han ikke egentlig litt overraskende, hvis vi skal være ærlig. Han snakker om vanskelige tider, han snakker om forfølgelse, han snakker om krig, om rykter om krig, om folkeslag mot folkeslag. Men så sier han midt i alt dette, i vers 28 i Lukas 21, så sier han, når alt dette begynner å skje, hva skal vi gjøre da? Hva står det? Når alt dette begynner å skje, så løfter deres øyne. Husk at livet er evig. Husk at det finnes en evighet. Ha ankeret på riktig sted. Ankeret er aldri på jorden. Uansett hvor bra det er og hvor fint det er, så er ankeret aldri her. Ankeret er i himmelen. Og slik har kristne og kirken overlevd i alle mulige vanskelige situasjoner og forfølgelser og hungersnød og krig, eller hva som har vært opp gjennom historien. Styrken har man først og fremst ikke funnet seg at alt kommer til å ordne seg, men man vet at ankeret er i himmelen. Løft deres øyne, deres forløsning er nær, sa Jesus. Og slik er det vi må leve også. Det bare at man blir så mynt på det. Når ting blir vanskelig, når livet blir vanskelig, når tragedier skjer, eller når fare oppstår, så blir man mynt på det, men det er ikke da man skal begynne å tenke på evigheten. Evigheten er alltid ankeret. At jeg tilhører Herren, at jeg er frelst, at uansett hva som skjer så kommer jeg til å være med han for all evighet. Og jeg er trygg i hans hender. Det er det perspektivet man skal ha på livet. Et vers som har betydt veldig, veldig mye for meg, og det er jeg sikker på for mange av dere også, det er hva David sier i begynnelsen av salme 62, bare i håp til Gud. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Og det sier han ikke, altså først og fremst fordi at livet er vanskelig for han nå. For at bare i håp, det betyr alltid. Også når det er, når alt er helt bra, du er på vei opp blåøret, og sola skinner, og du... Sekken er full av kakao og kanelsnurrer, ikke sant? Ja, det er det som gjelder her. Og det er bare da også, så er ikke din sjel stille fordi solen lyser og du er på vei å blå øre. Men bare i håp til Gud er min sjel trygg. Han og han alene er min trygghet i livet. Og dette blir selvfølgelig klart for oss, for meg og Randi og for menigheten. Og for alle som er forferdet over det som skjer. Og vi har jo hele Ukraina, er jo kanskje ikke full av livets ord-menigheter, men vi har jo menigheter over hele landet. Mange av våre beste venner er jo der, og vi har jo kontakt med venner som sitter i bomberom, og mange som flyr opplever jo dette selvfølgelig veldig, veldig vanskelig. Men Guds rike skal bestå, og det, jeg fikk jo da privilegiet å tale til menigheten forrige søndag, etter at dette hadde begynt, i hvert fall en gang. Og det vi som menighet, det vi gjør først og fremst, det er jo det at vi forstår hvor viktig det er nå som alltid å forkynne evangeliet. Det er det til syvende og sist livet handler om. Er du frelst? Er du et Guds barn, eller er du ikke det? Og når fremtiden blir uviss og usikker, så er det selvfølgelig veldig viktig også å dele evangeliet, og det vi ønsker å gjøre mer enn noen gang. Og så for det andre, selvfølgelig å hjelpe mennesker. Vi på alle våre møter nå, alt vi har av møter, så tar vi også opp offer til humanitær hjelp i Ukraina og gjøre det vi kan for mennesker som lider. Og ikke minst også være medmenneske for mennesker som er rundt omkring oss i Moskva. Mange er redde, mange vil bort, og mange er selvfølgelig også usikre på fremtiden der. Og da er det viktig at vi er der som menighet for å ta vare på våre egne, ta vare på alle andre, og la lyset skinne og være jordens salt og være verdens lys som aldri før. Når slike ting skjer, når plutselig verden forandres, så skal menigheten ikke gjemme seg. Menigheten skal opp, og menigheten skal lyse. Menigheten skal være frimodig, og menigheten skal gjøre det Gud har plassert menigheten her i verden for å gjøre. For å tale Guds ord, for å hjelpe mennesker, for å spre Guds kjærlighet, spre Guds kraft, så mye vi bare kan. Og selvfølgelig også, og ikke minst, be. Så med en gang dette skjedde, så organiserte vi bønn døgnet rundt. døgnet rundt gjennom cellgruppene våre så bes det nå hele tiden I menigheten og vi har bønnemøter hver eneste kveld gjennom uka og kommer sammen og ber om fred. Ber om at dette skal slutte, ber om at man kan finne fredelige løsninger, kan begynne å samtale, ber om trøst og hjelp til mennesker som såret, trøst til de som har mistet noen, og ibland så vet man ikke hva man skal be om, men da står det I Bibelen at da hjelper den hellige ånd oss også når vi ber. Så slik det der jeg kommer fra, og selvfølgelig ikke helt at så ille slikt her I krigsområdene I Ukraina, men som jeg sa, dette vår tid, dette våre dager, og når slike ting skjer, så det ikke tid for å gjemme seg, det heller ikke tid for å fortvile, det tid å forstå hvem vi hva Gud har kalt oss for å gjøre, og stå opp og være lys og være salt, og vise Guds kjærlighet til mennesker, forkynne evangeliet, og bruke den autoritet vi har I bønn. Den setningen jeg har sagt mest, Den siste uka aldri undervurder kraften I bønn. Gjør aldri det. Det noen ganger så hører man så ja, vi kan ikke gjøre noen ting. Ja, vi kan jo be da. Det provoserer meg på en positiv måte. Det får med at sola I gang. Og det ikke bare å be. Det finnes ingen kraft sterkere I universitetet. I universet, sorry. Heller ikke universitetet, men... Det finns ikke noe sterkere kraft I universet enn en menighet som kommer sammen og ber I tro og enhet. Men og det det vi gjør, og jeg helt sikker på at det det dere gjør her også. Så la oss stå sammen, og la oss bare strekke oss til Gud, og løfte opp dette, og tro at dette kan komme til en slutt så fort som mulig, og at Gud skal bare lede framtiden, framtiden for Ukraina, framtiden for Russland, framtiden for Europa og verden, og alt Guds folk sa. Amen. Og I alt dette da, så det jo en ting som man også opplever, og som Peder sa, det var veldig herlig å se deg her oppe, Peder. Det var, wow, la oss takke Gud for Peder også da. Amen, det var veldig, veldig herlig. Så her kommer det nye generasjoner, og en ting som blir veldig klart når slike ting skjer, det det at man så glad at man har en menighet. I forrige helg da, når jeg tarte, så tarte jeg jo 5 ganger, en gang på lørdag kveld, og så 4 ganger på søndag. Vi har jo 5 store møter da I vår hovedkirke, og på alle møtene var det mellom 100 og 200 mennesker mer enn vanlig. Og vad betyder det? Jo, mennesker trekker til menigheten. Og jeg sa at jeg ville dele et ord med deg lite kort her I dag. Og det vil jeg gjøre også. Og jeg vil snakke til deg om menigheten. Og jeg vil prøve å svare på spørsmålet. Hvorfor gav Gud deg en familie? Og hvis du åpner med meg apostelgjerningens andre kapittel. Hvorfor gav Gud deg en familie? For der... Når vi leser I begynnelsen her av menighetens historie, første pinsedag, menigheten blir en virkelighet, og Peter taler, og flere tusen blir frelst. Og så står det da, på slutten I vers 46 og 47. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen I tempelet, og hjemmene brøt I brødet og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Og her står det at mennesker ble frelst, og de ble frelst fordi de tok imot Jesus. Men historien slutter ikke med det. Det står også at han frelste dem, og så la han dem til menigheten. De fikk en frelser, men så fikk de også en familie. Gud plasserte disse som omvendte seg I menigheten. Og hvorfor gjorde han det? Det måtte være for han forstår at når du blir en kristen, så trenger du en familie. Og slik dette de første ordene som sies om menigheten, om det å være en kristen. De fikk en frelser, og de fikk en familie. For hvis du ser I Efeserne, det tredje kapittel, det her kan jo jeg tale om helt til morgen tidig, men frykt ikke, jeg skal ikke gjøre det. Efeserne, det tredje kapittel, så står det her I vers 14 og 15, Derfor bøyer jeg da mine knær for faderen, han som den rette far for alt, som kalles barn I himmelen og på jorden. Og det her bare noen av de versene I Bibelen som taler om Guds rike I familie, familietermer. Fordi at familie ikke en jordisk oppfinnelse. Familie Guds oppfinnelse. Familiebegrepet ikke noe tilfeldig. Om vi tenker da på en vanlig familie her nå, Geir Morten og Toril og alle barna. Fem det? Ja. Så dette jo da et guddommelig prinsipp. All Gud kaller seg far. Vi kalles barn. Vi kalles Kristi brud. Alt dette går igjen I Bibels terminologi. Og hva det med dette med familie? Jo, altså familie, det noe som varer. Eller som I alle fall skal vare. Du har mange relasjoner I livet, og de for en stund. De som var mine aller beste venner når jeg var 18 og 20 år nå, jeg vet ikke hvor de Men familien, det noe som alltid med deg. Den skal ikke oppløses. De båndene annerledes enn andre bånd som du har. Og slik det med menigheten også, at menigheten kalles en familie, at vi kalles Guds barn, og så videre. Det har å gjøre med at menigheten, den permanent. Det finnes så mange organisasjoner I verden, så mange land, så mange ting som knyttet sammen på forskjellige måter. Det eneste evige menigheten. Alt annet som organisert bare for en stund. Alle nasjoner, alle foreninger, men menigheten, den evig. Og derfor så håper jeg inderlig at du liker naboen din. For du blir ikke kvitten. Det gjør du ikke. Og det forholdet at jeg fått en frelser som evig. Og jeg fått en familie som evig. Selvfølgelig I et globalt perspektiv. Men også I den lokale menigheten her I Oppdrag Kristne Senter. Det slik vi skal tenke om Guds menighet. Og være med I en menighet. Så da bare si för att hvis det noe jeg vil gjøre her I dag, så vil jeg bare styrke Oppdrag Kristne Senter. Og deg, eller om du da kommer fra en annen menighet og kanskje på besøk her, eller om du kanskje ikke med noen menighet, så kan du bli med I en menighet. Fordi at når ting, som jeg sa, da man merker at verden forandrer seg, ting blir usikkert, man så glad at man har en familie. Så la meg bare gi deg litt kort her nå, fire årsaker til at Gud ga deg en familie. Og årsak nummer en, at Gud ga deg en familie for å oppdra deg. Bibelen taler om nyfrelste som nyfødte barn. Og slik det å bli en kristen. Enten om vi vokser opp I en kristen familie, eller om vi tar imot Jesus som ungdommer eller som voksne, så taler Gud om oss som nyfødte barn. Altså vi vet så likt det, og vi kan så likt det. Men Gud vil at du skal vite mye. Gud vil at du skal kunne mye og gjøre mye. Og derfor så plasserer han deg I en familie. Naturlig sett det en familie der vi vokser opp, der vi lærer oss om livet, der vi lærer oss om relasjoner. Og I Efeserne, det fjerde kapittel, så tales det om menighetens ledere, om pastorer og evangelister og lærere og så videre. At de så viktig for alle troende, for å bygge de opp, til å utruste de til tjeneste, til enhet, til tro, til kunnskap om Guds sønn. Alt dette vil Gud skal bli en virkelighet I livet ditt. Gud vil at du skal forstå at du har talenter som Gud har gitt deg. Han vil at disse talentene skal blomstre for hans herlighet og for menneskets beste. Gud vil at vi skal være I enhet, I tro og I bønn. Alt dette skjer I menigheten. Paulus sier at lederen viktig for kunnskap om Guds sønn. Jesus vil at du skal lære å kjenne ham. Lære å kjenne hans karakter, høre hans stemme, være ledet av han. Og for at dette skal bli en virkelighet, så trenger du en familie å vokse opp I. Der ledere, man kan kalle dem mamma og pappa, det, nå ikke pastorer, mamma og pappa da kanskje, men I denne sammenhengen, mener ledere som kalt av Gud, og du har masse søsken her I en menighet, og de også til for å oppdra deg. Jeg har tre søsken. Som jeg vokst opp med da, Inger Lien og Jan-Erik og Arnt Ove. Og noen har jo kanskje ikke søsken, men jeg hadde det. Og dere ganske mange, det ikke det? Sju? Amen, bless you. Og det en prøvelse å ha søsken. Det är mycket glädje men det är också en prövelse. Alltså du kraschar in I varandra hela tiden och som jag sa du blir inte kvitt dem. Men slik är det vi växer upp. Man lär sig att tåla varandra. Man lär sig att acceptera varandra. Man lär sig att bära över varandra med varandra. Man lär sig att tillge varandra. Man lär sig att vara glad I varandra, selv om ting går lite som fram och tillbaka. Det är meningen I en familj och slik är det I en menighet också. En menighet är inte bara till för att allt ska vara så kämpefint hela tiden, men här kraschar vi också. Vi någon gång så blir vi förnärmade på varandra. Någon gång så tråkar vi liksom på varandra och så. Men slik är det också. Vi formas som kristna. Vi lär oss vad det är att älska, vi lär oss tålmodighet, vi lär oss att betjäna varandra. Därför placerade Gud oss I en familj. Utan menigheten så blir detta så vagt och så blir detta så mycket svagare I ett mänskligt liv. För att husker du för exempel restaurangen som du var på bara en gång? Du var det bara en gång för att enten så var maten så dålig eller så blev du så dålig behandlad att du kom aldrig tillbaka. Husker du det? Jeg husker. Hvis du reiser til Dushanbe I Tajikistan, det hovedstaden I Tajikistan, og hvis du går ned hovedgata der, et stykke, og så tar du en liten gate til venstre, og så går du et par kvartal der, og så tar du til høyre, der ligger det en italiensk restaurant. Der det aldri har vært en italiener, det skal jeg love deg. Og der har jeg vært en gang og spist spaghetti. At jeg overlevde det var et Guds under. Jeg var da I Dushanbe, hadde å gjøre med Maria, og jeg fikk så vondt I magen at alt jeg kunne gjøre, det var at jeg lå på gulvet sammenkrøllet I en leilighet uten aircondition. De sa at det var 50 grader ute, det fikk jeg aldri bevist, men at det var forferdelig varmt, og der lå jeg noen dager da. Dit gikk jeg aldri tilbake. Men vet du hva? Slik kan du gjøre med en restaurant, men slik kan du ikke gjøre med familien din. Altså, du kan ikke komme hjem I dag etter møtet, og så sier du deg, her var dårlig middag, og så går du og kommer aldri tilbake. Det går ikke, ikke sant? Og slik det I menigheten også. Det ting skjer I menigheten, som kan være litt sånn vanskelig for oss, og kanskje komme på møten og så sier, jeg likte ikke låsangen, ha det bra, jeg kommer aldri tilbake. Altså, det går ikke. Går ikke I Guds menighet. Eller när kafé efter möte här och så står du då och väntar och så ser du liksom att det är en bit igen av gulrotkaka och du sticker in för det och så kommer det en och ställer sig föran dig I kön och han tar gulrotkaka. Så ja, nu förlater jag. Nej. Du gör inte det. För att här lär vi att bli som Jesus. Här växer vi upp. Här lär vi trofasthet, vi lär att ge, vi lär att stå samman, vi lär vad det är att älska och så tar vi med oss denna erfarenheten ut I världen och lever som Jesu discipler. Amen. Därför placerade Gud dig I en menighet för att uppdra dig, för att du ska växa, för att du ska blomstra I Guds rike, för att forma karaktären din. Så tack Gud för menigheten din. Amen. En annan orsak. Gud gav dig en familj för att du ska ha sällskap för att alltså vi är skapt för fällskap alltså och grille alene är väldigt dålig grejer inte sant fyra av grillen och köpa och marinera och så är det ingen där det är inte sånt det ska vara eller jag var uppe I heisen igår och gå I heisen alene du ska vara med någon du ska köra med någon och så slik är vi är skapt I Guds bilde och Gud är fällskap. Det är därför Gud är treenig och Gud vet att så ser I eller vi tränger och läser det. Men du är skapt för att ha vänner. Du är skapt för att vara samman med människor och ha någonting som är stabilt också när det gäller Guds rike. Och sista kvällen som Jesus var samman med disciplerna I Johannes det 13:e kapitel i följe Johannes så delar han med dem sina sista ord och så fyller han ett fat med vatten och så böjer han sig ned och så börjar han vaska fötterna till disciplerna. Varför gjorde han det? Jo, för att här och nu begynner en kultur. Ingen är för stor. Ingen är för viktig. Ingen är för lite. Här tjänar vi varandra. Här tar vi hand om varandra. I det fällskapet är vi ment att leva. I det fällskapet är vi ment att växa upp som Guds ord. Och veta det att jag har alltid dessa människor runt omkring mig. Och vi har ett fällskap där vi alltid är villig till att betjäna varandra. Och så säger han till dem, ett nytt bud ger jag dere, att de ska älska varandra. Men alltså, har han inte pratat om detta i 3,5 år? Jo, han har det. Men varför säger han då ett nytt bud? Jo, för nu lägger han till ett nytt bud, ger jag dere, att de ska älska varandra. Slik jag har älskat dere. Och så ser vi på Jesus och vet vad han har gjort. Och så säger jag, slik det fällskapet är det som jag är ment att leva i. Därför gav Gud dig en familj. Han gav dig en menighet. Och en tredje orsak till att han gav dig en familj. Och det är kanske väldigt aktuellt akkurat nu. Det är det att han gav dig en familj så att du kan få hjälp när livet är vanskeligt. För att livet är vanskeligt ibland. Och det var det för de första kristna också. Allerede i apostelgärningen, det fjärde kapitel, så ser man att menigheten för första gång kommer i stora vanskeligheter. Apostlarna blir arresterade och de blir stilt, de blir anklagat för ting som de potentiellt skulle kunna bli dräpt för. Och Bibeln säger att de blir trua på livet. Och så står det så vackert i apostelgärningen 4:23. Alltså, när de lot dem gå, så gick de till sina egna. Och jag älskar det uttrycket, kvaim på ryskisk, på norsk, till sina egna. De hade sina egna. De hade ett steg att gå. Där de visste att här är våra egna. Här kan vi stå samman. Här kan vi be samman. Här kan vi tro samman. Här vet, finns det de som kan uppmuntra mig och hjälpa dig. Och välsignet är du när livet blir vanskelig, visst du har dina egna. Visst du har ett sted, en familj dit du alltid kan gå. Där du vet att här finns det de som kan stå samman med mig. För att i första Korinterna, det 12:e kapitel, när Paulus skriver om menigheten, så omtalar han menigheten bland annat på den måten här. Hör nöje. Första Korinterna 12, vers 25 och 26. För att det inte ska vara splittelse i legeme, men lemmene har samma omsorg för varandra. Om en lider, då lider alla lemmene med. Och slik ser Gud menigheten. Lidelse finns i livet. Det är en del av livet. Det vet vi allesammen. Det finns väldigt härliga dagar när allt bara är helt fantastiskt. Och så finns det vanskliga dagar. Men ingen ska lida alene. Ingen ska ha det ont alene. Om en lider, så lider de andra lemmene med. Men om de lemmene ska lida med den personen, så må vi också vara en familj. Då må vi allerede vara samman. Då må de bondene allerede finnas där. Då må jag vite, slik det var för apostlene, att nu går jag till mina egna. Och där kan vi stå samman med varandra. För att det är en ting, en sida med en meningslivet. Och det är det att lidelse eller vanskeligheter i Bibeln omtales inte bara som något negativt. För exempel i livet till Jesus så omtales lidelsen som själva punkten till frälse för alla människor. Det var nödvändigt. Och även om lidelse är smärtefullt på många måter, så talar Bibeln också många exempel om att det kan föra till goda ting. Om hur människor som har det vanskeligt kan börja söka Gud. Att en tragedi eller en vanskelighet får ett människa till att vända sig till Gud. Och, eller om jag allerede är en kristen, att vanskliga tider kan föra mig närmare Gud. Så lidelse kan föra till det. Och det kan också föra till att vi kommer närmare varandra. Om vi kan dela det som är vanskeligt med andra kristna. För att det är det Gud vill att vi ska göra. När Paulus för exempel, som när han skriver sina brev till menigheten, så du har läst Bibeln, så vet du då att Paulus, han hade inte något behov för att bevara en image om sig själv att jag har ingen problemer. Alltså jag är apostel. Problemen är för det andra. Paulus han bretter ut livet sitt. Han berättar om sin frykt. Han berättar om sin mangel på tro när han skriver andra Korinthierbrevet. Han säger att nu trodde vi att nu går det här under. Han uppfordrar menigheten till att be för sig. Paulus försökte aldrig att framstå sån här ja nej går allt bra. Han var selv om han var apostel och ledare av den kristna världen så var han dønn åpen. Och slik ska det vara innan i en menighet. För att om vi kan ha den omsorgen för varandra som Bibeln talar om, då kan nu och Gud också lägga oss på en annan måte. För att om kom upp här Peder, hjälp mig där nu. För att om jag och Peder skulle se att jag är med i samma menighet och om jag skulle träffa Peder och så bara skryta om mig själv att jag du aner inte Peder hur mycket pengar jag har mycket pengar än dig och jag är mycket penare än dig och så ska vara ärlig. Och jag har inte problem med att köpa jag min tredje BMW här och sånt. Alltså vad förer det till? Jo, det förer till avstånd, gör det mellan oss. Men om jag skulle fortälla dig att jag har det väldigt vanskligt att jag gråter när jag går och lägger mig och ting och jag tränger bara om någon att prata med och jag upplever liksom att det ting i livet som vad sker då? Jo, då kommer vi närmare varandra. Slik är det. Om jag kan öppna hjärtat mitt för dig, om jag kan fortälla om det som är vanskligt för dig, om du kan höra på mig om omotsatt, då blir vi Kristi kropp. Amen. Tack ska du ha, Peder. Och det är slik är det i en familj. I en familj gör vi det. Jakob säger som den största självklart bekänner synder för varandra och ber för varandra. Det vi gör är att vi ber för varandra, men det är väldigt sällan vi bekänner våra synder för varandra. Men det står det faktiskt i Bibeln vi ska göra. Jag har många gånger förut mina några bröder i Moskva där fortalt dem om ting som jag gjort som jag inte skulle ha gjort eller att jag har fortalt dem om ting som är vanskligt och slik knyttes familjen samman. I Romerne 12 kapitel och vers 15 så säger Paulus gråt med de gråtande. Varför ska vi göra det? Jo, för det är legedom i att gråta samman. Och jag vet inte, det är möjligt att jag fortalte detta här en gång jag prekade för ett par år sedan också, men det var alltså när jag flyttade till Moskva 1996 så första året så det jag gjorde stort sett då var det lite sån roligare för mig att jag undervisade på bibelskolan och så hade jag då rådgivning med bibelskolestudenter och jag har glömt alla dessa rådgivningarna som jag hade bortsett från en och det var en jente som då sökte counseling då rådgivning och så blev hon satt upp med mig en halvtimme och så satt vi där och så började hon att prata och så började hon fortälla om livet sitt och allt var bedrövligt absolut allt var bedrövligt det ena och det andra och det tredje och jag huskar jag tänkte gode gud vad ska jag säga till detta människa och så började hon att gråta och så började jag att gråta och så sitter vi då de 30 minuterna och gråter och så till slut så bad jag för henne och så var det över. Tänkte jag har ju en bra konsultant mot Sola liksom bra rådgivare här och allt annat glömde jag av alla de bibelskolorna jag tittat men jag glömde inte henne. Och så då för en par år sedan så efter ett söndag förmiddagsmöte i menigheten så kommer upp en dam till mig sån skicklig fjong sminka liksom så att det här är liksom typ välutdannad liksom dam och kom fram hej Mats Sola säger husker du mig? Nej så jag husker inte dig och så jag vet du jag gick på bibelskolan 96 gjorde du det så sa du rådgivning men jaha så jag hade jag det. Ja vet du det var så att jag började att fortälla om alla mina problem och så började jag att gråta. Jaha så jag var ja, gjorde du det och så började du att gråta. Och så satt jag och gråt samman. Jag tänkte nu kommer straffen här Mats Sola för det du har gjort och så sa hon så satt du där och så gråt vi samman den tiden. Och så fortsatte hon sa och jag har kommit hit bara för att tacka dig för att den halvtimmen förändrade livet mitt. Det var vändpunkten. När du som pastor satt där med mig som bibelskoleelev och gråt samman med mig. Och så fortsatte hon och så sa hon det att och efterpå är jag färdig med bibelskolan och en stund så började jag studera jag utdannade mig till rådgivare så nu är jag rådgivare själv och så fortsatte jag och tog ännu högre utdannelse så nu undervisar jag i rådgivning och när jag gör det så det viktigste eksempelet som jeg bruker når jeg underviser elevene, det den halvtimen, når du og jeg gråt sammen. Så tenkte jeg, wow, Gud. Altså, jeg kunne ikke gi henne noe råd, jeg kunne ikke si noen vise ord, men vet du hva? Gråt mer gråtende. Noen ganger så trenger man bare å dele hjertet sammen. Trenger vite, jeg har en familie. Det finns en bror her jeg kan be sammen med. Det finns en søster jeg kan åpne hjertet mitt sammen. Jeg ikke alene. Og vi står sammen, vi ber sammen. Vi oppmuntrer hverandre. Slik ser Gud det kristne livet. Og derfor så gav han deg en familie. Om du da tenker seg, men Mats Ola, jeg skikkelig sånn, jeg veldig ovenpå. Jeg trenger faktisk ikke det der. Nei, men om så skulle være, så det fortsatt noen som trenger deg. Trenger du å være her, så noen kan komme til deg, så alle trenger en familie. Amen. Så, kanskje noen kan komme og ta piano her, Martin, så skal vi begynne å lande dette. Så, så vil jeg si en ting til. Jeg sa at Gud ga deg en familie for å oppdra deg, for at du skal vokse og bli det Gud har vill att du ska vara. Han gav dig en familj för att du ska ha sällskap, för att du är en social skapelse och du trenger vänner, du trenger människor att omgås. Och Gud gav dig en familj för att du ska kunna få hjälp när livet är vanskeligt. Och så fjärde och icke minst så gav Gud dig en familj för sin egen skull. För att når vi kommer sammen på møtene, hvis det noe som vi gjør, så det at vi synger. Vi synger og vi synger i menigheten hos oss, så begynner vi alle møtene med 30 minutter lovsang. Og vi tilber Gud, og vi tilber Gud sammen. Og det noe med dette som så viktig å forstå når det gjelder det kristne livet. I 1. Peters brev, det andre kapittel, og i det 9. vers, så finner du et sånt her tungt teologisk vers i Bibelen. Det her liksom, her kjenner du at, oi, det her var viktig. Og Peter da, apostel Peter, han sier dette om menigheten. Og prøv å følge meg nå, følg ordene i dette verset. Dette har du hørt før, men følg hva han sier. Men dere er Vad är vi? Dere är en utvalgt ett. Ett kongelig prästerskap. Ett helligt folk. Ett folk till egendom. Som sagt att här han brukar väldigt starka ord när han beskriver oss. Ta det en gång till. Dere är en utvalgt ett. Ett kongelig prästerskap. Ett helligt folk. Ett folk till egendom. Men varför det? För att dere skall förkynna hans storhet. Han som kallade dere från mörket till sitt underfulla ljus. För att dere skall förkynna hans pris, hans storhet, hans härlighet. Gud skall lovas för all evighet. Men han skall göras det också av sitt folk. Ikke bare av deg og meg som individer. Fordi at når du da satte deg i bilen i dag tidlig, om du kommer fra Fagerøy eller om du kommer fra... Nå reiser man jo ikke så langt her. Det her funker litt bedre i Moskva. Da mange reiser 1,5 eller 2 timer for å komme til menigheten. Mange gjør det. Og så tenker man, og så kommer man reisende fra nord og sør og øst og vest. Og så kommer man sammen for i enhet. Og løfte hendene, og løfte hjertet til Gud, og tilbe ham. Da fullfører vi vår skjebne. Til dette ble vi skapt. For at vi som har så forskjellig smak, og vi har så forskjellig personlighet, vi liker forskjellige ting, og vi liker forskjellig mat, vi har forskjellige hobbyer, og vi har forskjellige meninger om ting, og så kommer vi sammen, og så legger vi bort alt dette, og så blir vi ett folk, et hellig presteskap, en utvalgt ett för i enhet och tillbe Gud. Till detta blev vi skapt. Då fullföljer vi meningen med att vi är människor. Och det är Gud välbehaglig. Därför placerade han dig i en familj. så att du kan göra detta varenda söndag och kanske andra gånger i uka också när husgrupperna träffas eller vad som sker. Jag har läst Uppenbarelsen många gånger. Och det är ingen som synger solo där. Så ska du synge solo får du göra det nu. Det är ingen duetter heller. Men då är det och alla sa och som stark som lid av många vann och som hur blir det här på norska och som ja, fossne vann och som torden så synger de och så priser de Herren i en hand med ett hjärta. Och det är det vi gör som menighet också. Det är aldrig förgäves att resa på Guds tjänste. Aldrig. Även om du inte fick någonting ut av prekningen idag så var du här för att tillbe Gud samman med den som står vid sidan av dig. Därför placerar Gud oss i en familj. Och slik kommer han också och tar sin boling ibland oss för att vara ibland oss för att styrka oss och välsigna oss. Nu ska jag säga det med ett i en sättning det jag ville pröva och säga så här att Gud han gav dig en familj för dig att han älskar dig. Och därför så sätt pris på familjen din. Ta hand om menigheten din. Var trofast i menigheten. Tänk inte att detta är ska jag gå på kyrka idag liksom ska jag göra det. Tänk inte, ta det som ett råd från mig. Tänk inte sånt. Självfølgelig ska jag på Guds tjänste. Självfølgelig ska jag till familjen min. En menighet vill också uppleva väldigt härliga, kanske brusande dagar och andra dagar hvor ting är vanskelig. Men ska jag då bli hemma? Ska jag träcka mig tillbaka när det blir slike tider? Vilken framtid finns i denna världen utan Guds menighet? Utan ett sted där man håller fast på Guds ord, förkynner Guds ord, där man tillber Gud, där man sänder ut missionärer eller som det då gjorde i det idag också som Peder snackade om något tog upp för menigheten är det enaste evighet som finns här. Så säg till någon som sitter vid sidan av, tack Gud för menigheten. Tack Gud för menigheten. Okej, ska vi stå upp så vill jag be samman med er. Halleluja. När du blev en kristen så fick du en frälser. Men du fick också en familj. Det står i samma vers, i samma sättning i Apostlagärningarna 1:2. Och de som blir frälst, de la han till menigheten. Så tack Gud för din frälser och tack Gud för din familj. För på samma måte som du tränger en frälser så tränger du en familj också. Det finns många fler orsaker än det jag har sagt idag. Men jag snackar om att du tränger det för att växa upp, för att bli det Gud vill att du ska bli. Du tränger det för att ha människa, fällskap runt omkring dig. Du tränger det så att du kan få hjälp och stötte och vara till hjälp och stötte när livet är vanskeligt. Och du tränger en familj så att du i enhet med ett hjärta kan tillbe Gud samman med hans folk. Så jag vill bara be för det. Signa det, be för menigheten. Den här menigheten är viktig. Den är så viktig. Den har så mycket starkt över sig. Och den är ett fyrtorn för Gud och Guds rike. Och så låt oss be också. Be om fred. Be om fred i Ukraina. Be för alla människor som är i fara, människor som lider. Och be för dig i enhet. Herre, vi tackar dig Gud för den här söndag förmiddagen. Tackar dig Gud för att du vill ge oss alla en frälser och du vill ge oss alla en familj också. Och därför så ber jag Herre Gud att du ska öppna våra ögon att vi kan se också vilken gave menigheten är för oss. Att menigheten är så mycket mer än ett möte eller en preken. Att menigheten är en familj. En familj som kommer till att bestå för alltid. Och hjälp oss Herre också att kunna ännu mer vara trofaste. Ännu mer stötte, ännu mer sätta pris på, ännu mer fader, vara delaktig fader och i det som sker och där vi kan fader, vara aktiv också och låt de gavna du har gett oss fader bli till välsignelse för andra människor och för ditt rike. Och jag ber oss så speciellt Herre, hjälp oss att kunna öppna hjärtan för varandra när ting är vanskligt. Ingen ska lida alene, ingen ska gråta alene. Om ting är vanskelig så har vi varandra och i det fällskapet Herre finns din legedom. Du ger din nåde till den ydmyke fader, till den som kan säga som Paulus, be för mig, ting är vanskelig. Då där finns också din nåde till att lege Herre, till att resa upp till ny begynnelse fader, när vi tränger det i Jesu namn. Och jag vill signa fader Morten, fader och Toril, jag vill signa fader alla ledarna här, Peder, fader och Luba, ikke sant? Amen. Fader och alla andra ledare i menigheter. Fader, jag vill signa dem i Jesu namn. Tackar dig Gud för enighet. Tackar dig för ny frisk olje, fader. För växt, fader. Tackar dig för glädje, fällskap och kärlighet, fader här. Vi vill signa andra menigheter i EU som finns här i Uppdal också. Baptistmenigheten, fader, och den lutherska kyrkan. Tack Gud för din menighet, var den finns, fader. I Uppdal över hela Norge. Fader, så ber vi nå oss samman. Vi ber för Ukraina, Gud. I Jesu namn så ber vi om fred. Vi ber att du ska röra, fader, vid ledares hjärter. Fader, vid politiska ledares hjärter, fader. Att man ska se att fred är lösningen i Jesu namn. Vi ber, fader, att krigshandlingarna ska upphöra, fader. Att man ska börja samtal och man ska finna lösningar, fader, som säkrar fred och rättfärdighet, fader, också i dagar, uker och år som kommer föran. Någon gång så vet inte vi. Vi ser inte alltid alla lösningar. Men du vet allting, fader. Och därför så ber vi till dig. Gud, vi ber om fred över Ukraina, fader. Och vi ber, fader, att du ska, att sår ska läges, fader, mellan människor. Vi ber för de som är rädda, om din beskyttelse, för människor som är såra, fader, om legedom. Vi ber om tröst, fader, för de som är förtvilet. Vi ber, Gud, att din ond, fader, ska vara över alla människor som är där. Vi ber för din menighet också, fader. Du ska beskytta dem. Beskytta alla de som flyr nu, Herre. Håll din hand över dem. Vi tackar dig, Gud, fader, att du är vår Gud. Att Jesus, att du är vår frälser. Herren är min hyrde. Det manglar mig ingenting. Tack Herre att vi kan ha anker i himlen. Anker i evigheten. Idag och alla dagar. Bara i hopp till Gud är min själ stille. Det är bara du som kan ge oss fred. Den freden kan vi uppleva. Någonting runt omkring oss ser bra ut. Och när det ser vanskligt ut så är du och bara du den som ger fred till vår själ. Så vi vill signa fara de som har varit på gudstjänsten här idag. I Jesu namn. Amen.